CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Om en sous vide på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Vi är ett parti som har som grund ett par solidariteter som vi bygger på. Det handlar ju om solidaritet med andra människor, kommande generationer, med det ekologiska systemet, djur och natur och så vidare. Och det där är ju ett mindset att tänka på andra. Elen blir billigare i Sverige utan kärnkraft. Så är det.
Kan Kina vara inne i något så viktigt som Sveriges energiinfrastruktur och äga?
På ett sätt så gör det väl kanske ingenting, för att vindkraften, om vindkraftverken snurrar så snurrar de ju här oavsett vad kineserna gör för någonting.
I fjol valdes Daniel Heldén till nytt språkrör för Miljöpartiet. Just nu leder han partiet för första gången genom en valrörelse i och med valet till Europaparlamentet i juni. Ett val som enligt opinionsmätningarna inte ser ut att bli någon succé för Europas gröna partier, trots debatten om klimatnödläge och växande insikter om behovet av grön omställning. Varför är det så? Och varför är kärnkraften inte en tänkbar framtida energikälla för partiet när decennierna framåt ser ut att kräva enorma mängder ny el? Gäst i veckans fredagsintervju, Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Ja, välkommen.
Tackar.
Valet till Europaparlamentet, du är ju inte kandidat, men du är ändå numera direktören för det hela på något sätt.
Tillsammans med Amanda Lind ska du säga.
Ja, tillsammans med Amanda Lind. Hur har det varit hittills?
Otroligt roligt. Det är ju en ynnest att få vara med och företräda Miljöpartiet. Alltså det är ju, jag har hållit på i 24 år med politiken och få vara på den här positionen är verkligen roligt.
Du valdes ju med minsta möjliga marginal, måste man ju säga. En rösts övervikt, tror jag. Är det där jobbigt att påminnas om, eller på sätt och vis en ganska bra start? Alltså, stor potential på något sätt att vinna förtroende internt bland de som kanske från början kände att det där är inte riktigt min kandidat.
Men jag har känt sedan kongressen då i november att hela partiet slöt upp. Jag tror att det är faktiskt en intressant känsla, för att det var ju inför kongressen, nu är vi kända i partiet för vi har olika kandidater, och även när Per Bolund kandiderade så var ju han hade motkandidat som fick ganska mycket röster. Men partiet är bra på att backa upp de som blir valda, och det känns tryggt och bra. Jag har ju ägnat i princip hela våren åt att åka runt i landet och träffa medlemmar och väljare och företag och så vidare. Det känns verkligen bra.
Det är inte så att man går omkring och tänker så här, vem kan jag lita på här egentligen i organisationen?
Nej. Och vi är ju också så öppna och transparenta parti, så jag vet ju ganska väl vilka som stöder min huvudkandidat. Jag tycker det känns alldeles utmärkt. Alltså, vi är ett parti som klarar av sånt här.
Miljöpartiet brukar göra väl ifrån sig EU-valet i bilden, men ser man till EU i stort nu så pekar mätningarna på ganska dystra siffror för de gröna partierna. Varför är det så?
Ja, för det första så i Sverige så ser det ju bra ut. Och siffrorna är ju, vi brukar ju alltid ha höga siffror i EU-valet. Och de mätningar som finns nationellt är ju på den nivån också. Vad den brukar vara så här.
Lite drygt 9%.
Ja, och då brukar vi hamna på 11 eller något sånt där. Och vi hoppas ju på ännu mer. Vi har ju tre fantastiska toppkandidater som nu är ute och verkligen kampanjar och kör på. Men jag tror att på europeisk nivå man gjort de här mätningarna, det är ju mycket mycket högerströmmar, högernationalistiska strömmar som syns och trycker på. Det här är ju första, jag menar, EU-valet sen Ukraina-kriget, och det har varit energikriser, och det har ju spelats upp mycket politiska motsättningar i det här sammanhanget, där man har liksom pekat eller försökt att utmåla de gröna partierna som att vi skulle ha någon skuld i detta, vilket jag tycker är ju helt felaktigt. Men
någon form av högerströmning?
Den är jättestark på Europanivå just nu, vilket oroar oss verkligen.
Ja, tittar man på högerflanken i Europaparlamentet, den här gruppen Identitet och demokrati, där bland annat italienska Lega och tyska AFD ingår, och även gruppen ECR då, där Sverigedemokraterna finns med. I vissa mätningar visar att de här två grupperna skulle bli större tillsammans än den gröna gruppen. Varför går väljarna dit?
Alltså, jag tror att det är många skäl. De går ju inte från oss till dem egentligen, även om vi eller de gröna ser ut på EU-nivå och krympa, även om det inte kommer att göra det i Sverige. Så jag tror att det är ju andra partier som kanske har mer problem, de liksom mera allmänborgerliga, om man ska använda den termen på dem, som kanske har problem och som tappar över till de högernationalistiska partierna. Och de driver ju ganska offensiva kampanjer. Man kan ju se klimatfrågan, där man har ett narrativ som är mycket som om klimatfrågan inte var särskilt viktig, och den har ju verkligen EU varit bra på att driva. Fit for 55 är ju ett, om inte ett perfekt, så är det ju ett jättebra klimatpaket som man har lagt fram. Och där har de här krafterna, tror jag, kraftigt utnyttjat i debatten, och nu försöker man att spela upp det i EU-valet, och det märks.
Mm. Har du någonting med migrationen, brott och straff och sånt där, att göra, synen på det allmänt i samhället, den här högerströmningen?
Alltså, sådana frågor har väl klart spelat in för det som vi har sett, och om man går tillbaka nästan 10 år bak i tiden nu, så har väl det varit. Men jag tror att det är mera att det är en fråga om att de här grupperna trycker på hårt för att klimatfrågan inte är särskilt viktig. Och det har ju varit EUs absolut viktigaste fråga. Man har jobbat nu under 5 års tid. Nu försöker man liksom ta tillbaka den marken. Precis som SD gör nu i Sverige, när Charlie Weimers försöker säga att man ska riva upp hela klimatpakten. Det är ju den retorik man använder, och det appellerar till vissa som inte tycker att det här är viktigt.
Mm. En fråga en liten bit längre bort, men som kanske ändå har en bäring på det här. Varför är frågan kring miljö och klimat och en tydligt liberal migrationspolitik, varför är de två frågorna så tydligt sammanlänkande i Miljöpartiet?
Ja, alltså om de är sammanlänkade, det är väl så att vi är ett parti som har som grund ett par solidariteter som vi bygger på. Det handlar ju om solidaritet med andra människor, kommande generationer, med det ekologiska systemet, djur och natur och så vidare. Och det där är ju ett mindset att tänka på andra och våran omgivning. Och det hänger ihop. Det tror jag är solidaritet det handlar om. Och en solidaritet som jag tror är lite annorlunda än det som man ser hos vänsterpartister och socialdemokrater, i den mån de är solidariska. Ja, men vi är ju såklart mycket bättre solidariska.
Mm. Mm.
Men det jag tror att det hänger ihop. Ja. Eller det gör det, helt enkelt.
Så kan man vara, så att säga, mot den här bakgrunden som du ser på det, kan man vara för en radikal skarp miljöpolitik och samtidigt kunna stå för tidigareringens syn på migration, till exempel, och när det gäller konsekvenserna av en stor invandring från kulturellt avlägsna länder och så här. Eller är det svårt att få ihop det?
Ja, men det finns alltså politiker som har problem med att folk kommer från andra länder. De skulle ju kunna ha en god idé om klimatfrågan, men det är inte så vanligt att se det. Alltså, egentligen så är inte frågorna i sig är ju inte sammanlänkade. Man kan ju, om man är lagd åt det hållet att man läser vad forskningen säger och faktiskt pekar som behöver göras, så kan man ju göra det på en nivå. Sen så kan man känslomässigt ha problem med andra saker i samhället. Så det behöver inte hänga ihop. Men för oss är klimatfrågan så otroligt väl förknippad med just solidariteten med människor i andra länder och kommande generationer. Och det hänger ihop med känslan för migration och den delen.
Man skulle kunna tänka sig en annan väljare, tänker jag, som tycker att Miljöpartiet är on point i miljöfrågan, men som kanske ser migrationen i Europa och tänker att det har inneburit en hel del kriminalitet, kulturella spänningar och annat. Jag gillar inte den där sidan av partiet, så att säga.
Ja, men det, självklart finns det de som ser på det sättet. Men så är det väl.
Man har ju fått intrycket av dig att du är mer intresserad av att foka mycket på klimat- och miljöfrågan.
Ja, det stämmer.
Ja.
Eller så här, om man tittar på det politiska landskapet och var vi har centrala frågor vi jobbar med, så har jag tyckt att klimat- och miljöfrågan, vi får inte tappa bort den. Den är, och det hör man ju också på namnet, alltså det, på något vis säger det sig självt, men i det så ligger ju också våra grundläggande solidariteter som ju finns med. Och det skulle jag aldrig någonsin tappa bort. Men det har funnits en tendens kanske att vi har pratat så mycket om klimat och miljö, så nu lägger vi den lite på hyllan. Och
det
så
vet alla var vi står någonstans.
Ja, och det tror jag att man inte, så kan man inte göra. Vi måste hela tiden vinna nya grupper och förklara att klimat- och miljöfrågan är så otroligt viktig. Och den slår ju in i alla frågor också, andra frågor. Men vi vet att om vi inte klarar klimatfrågan, då kommer vi få så enorma problem i världen. För att inte tala om alla de flyktingströmmar som kommer hända. Och det här är ju ett sätt att se till att alla människor runt om i världen faktiskt får en bra förutsättning.
Mm. Finns det klimatflyktingar, eller har det funnits de senaste åren, som har kommit till Sverige?
Alltså, jag kan inte svara på den frågan. Sådär. Alltså, vi vet ju att det finns stora förändringar klimatmässigt som påverkar länder i Afrika till exempel och i Mellanöstern, men i vilken mån det liksom går ihop med de politiska spänningarna och förändringarna, det är inte jag rätt person att liksom gå in på.
Säger Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Nu i vår klubbade EU sin nya migrations- och asylpakt. Den beskrivs av förespråkarna som ett paket som både ska värna asylrätten och skapa mer ordning och reda när det gäller migrationen. Bland annat genom att det ska försvåra att man ska inte kunna söka asyl i flera länder. Och de som kommer från länder som inte i vanliga fall ger asyl ska få en snabbare process och enklare kunna avvisas. Är det här bra?
Vi tycker i grunden det är bra att man har arbetat med migrationspakter. Försöka få ordning på migrationsfrågan inom EU. Det ska vara ordning och reda i de här frågorna. Det vi inte tycker om är ju att alltså man har ju då sagt att asylrätten ska värnas, och det tycker vi, det är ju liksom A-ord i mänskliga rättigheter, ska man göra. Och sen har man då lagt in frågan om det som man kallar tvingande solidaritet heter det från början, men de ändrade begreppet.
Ja, de tog bort det tvingande, tror jag, men det heter något, det är samma sak.
Det är något liknande.
Vissa länder ska kunna betala sig från att ta emot och så.
Vi tycker ju att när det kommer flyktingar till Europas gränser, så ska man ju se till att alla tar ett solidariskt ansvar för det. Och att man inte ska kunna köpa sig fri i det här sammanhanget. Vi vet ju många länder som vill göra det. Och det borde egentligen vara så att man utifrån förutsättningarna fördelar ut dem över länderna. Det tycker vi att det vore vara en förutsättning i det här.
Mm. En viktig motivering för att den asylpakten kom på plats, det var att det kommer alldeles för många idag, framförallt i södra Europa som det är, och man vill verkligen undvika en till flyktingkris, det som hände 2015. Är det så att säga det som för dig också är de viktiga skälen till att få en sån här ny pakt på plats?
Det viktiga är att man gemensamt tar ett ansvar för flyktingfrågan och ser till att alla länder tar ett jämnt ansvar. Det ska ju vara EUs förutsättningar. Sen vet vi ju att den här migrationspakten sen har inneburit att man försöker stoppa flyktingar utanför EUs gränser, om man vill ha avtal och läger i tredje land och så vidare. Det tycker vi är problematiskt om man har byggt upp det här. Och man har också en idé om att för vissa länder ska man ha ett snabbt spår, det vill säga snabbt behandla deras ansökningar och göra det ganska summariskt, vilket gör att det kommer vara de som har reella flyktingskäl, asylskäl, som inte kommer få det prövat på ett korrekt sätt, ett rättssäkert sätt. Och det tycker vi inte, man kan inte bete sig på det sättet, utan alla har rätt till en korrekt prövning av sina flykting- eller asylskäl.
Mm. De som invänder eller säger att det här är viktigt, det är just att många tar sig in i Europa, håller sig undan. Det bidrar till stora problem med kriminalitet och det påverkar arbetsmarknad och annat.
Ja, alltså, vi tycker ju att det ska vara ett fungerande system där man gör det här på ett korrekt sätt. Där man söker asyl, det prövas och man har sina juridiska rättigheter i de processerna. Det är ju inte så att vi har en idé om att folk ska ta sig in och försvinna under jord i de europeiska länderna. Men nu håller man på att bygga upp system där man liksom ska se till att folk i princip inte kan söka asyl, och det tycker vi är fel, därför att asylrätten är en rättighet som ska finnas.
Mm. Alltså värnar det här i förlängningen asylrätten, har jag funderat på. Alltså de här besluten tas ju i en riktning på något sätt där det blir hårdare och hårdare och svårare och svårare. Men man säger hela tiden att man ska värna asylrätten, men man sätter upp större och större hinder och barriärer och ännu farligare resor med flyktingsmugglare och sådär.
Om det värnar asylrätten? Alltså,
ja, stämmer alltså, det? Det är det man säger från politiskt håll hela tiden. Vi ska värna asylrätten.
Nej, men vad man gör är ju att man, med det system man håller på att bygga upp, så utsätter man ju människor för ännu större faror i det här sammanhanget. Det måste man ju arbeta på något annat sätt. Men jag ska bara säga återigen, det viktiga är ju att Europa gemensamt tar det här ansvaret. Vi är en union, vi har migrationspakt på plats, vi har en mycket kritik mot det, men just att vi gör det här tillsammans, det borde man ju trycka mycket mer på. Det tycker jag att Ylva Johansson kunde ha gjort en bättre migrationspakt.
Mm. Och det finns pros and cons helt enkelt. Med hela, ja. Bra att den är på plats, men vissa delar hade enligt dig kunnat vara bättre.
Ja, det finns just det här med att hålla borta folk i tredje land där man inte vet riktigt hur de hanteras eller vad man gör med dem, och att asylprocessen monteras ner till en nivå, en standard som inte uppfyller grundläggande rättssäkerhetskriterier. Det kan inte vi acceptera.
Mm. Säger Daniel Heldén, det ena av de tvenne språkrören för Miljöpartiet. Det andra, utsett nyligen ju, är tidigare kulturministern också, Amanda Lind. Vi ska prata om det framtida energisystemet i Sverige, som ju enligt planerna måste klara av bara inom något decennium att leverera betydligt mer el idag, om planerna på grön omställning och inte minst fossilfri framställning av järn och stål i norr ska kunna bli verklighet. Regeringen, de har ju tydligt pekat ut kärnkraft som en viktig faktor i energimixen framåt, om det här ska funka. Varför har de fel?
Ja, för det första så har deras idé, alltså skulle de få till kärnkraften så kommer den för sent. Vi behöver ny förnybar el nu. De har ju en idé om att de skulle få fram någonting till 2035, det kommer ju aldrig hända. Jag skulle säga att om de huvudtaget skulle få något så ligger det liksom 45-55 eller något sånt där. Vi behöver ny el under de närmsta 10 åren, och det har ju vi också tryckt mycket på. När regeringen kom med sin energiproposition så är det liksom 2045 har de ett mål på att man ska ha mer än fördubbling av elproduktionen. Vi säger att det behöver finnas på plats 2035 för att klara expansionen och det som industrin efterfrågar. Så det är en för sen process. Skulle de också lyckas dra igång det, så kommer det bli så fruktansvärt dyrt. Finns ingen som vill bygga kärnkraft, finns ingen marknad för att bygga kärnkraft, och de projekt som man har satt igång i olika delar av världen har blivit enormt dyrt, och de som man påstår är billiga, de kan man inte ens se vad det har kostat, för att det är hemligstämplat alltihopa.
Statliga Vattenfall tittar väl i och för sig, vad jag förstår, på om man nu kan bygga nya reaktorer. Men du har ju sagt att det där kommer inte att ske, sa du i P1 morgon strax efter att du hade valts till språkrör.
Ja.
Kan du vara säker på det? Kommer det inte att bli några?
Nej, alltså om regeringen går in med liksom statsbudgeten som garant, då kan man göra ganska mycket. Då kan vi säkert ha någonting på plats någon gång som vi inte behöver.
Men kommer det inte att behövas, även om det tar tid då, för det gör det ju såklart, det går snabbare att smälla upp vindsnurror och lägga solpaneler och så här, men tiden går ju fort brukar man säga. Alltså, även om 20 år kommer vi väl att behöva en herrans massa elektricitet.
Jo, men alla kalkyler som finns, man tittar på alla myndigheter och regeringen också, så säger man ungefär runt 300 terawattimmar, runt samma enheterna, men 300. Och det säger vi också att det behövs, fast 10 år tidigare. Det är ju inte så att vi behöver 600 eller något sånt där, utan man har gjort kalkyler och det har mycket, bygger mycket på vad man behöver i norr när stålindustrin ska ställa om, för det är en tredjedel av all el som ska gå dit i princip. Men om man sätter igång, om regeringen gjorde det de borde göra nu, det vill säga se till att vi verkligen får till den förnybara energin och gör alla de förändringar som behövs så att vi kan få fram vindkraften och solkraften och förändra elsystemet och ha balanssystem och så vidare, då löser vi det utan kärnkraften. Så kärnkraften i sig är ingenting som löser den här ekvationen vi håller på med nu. Utan jag skulle säga att kärnkraften är mer en politisk idé hos regeringen. Någonting som Ebba Busch slängde fram 2018 och sen har de liksom fastnat i det här. Måste bara trycka ut det.
Mm. Vi ska lyssna på en tidigare gäst i fredagsintervjun. Kärnkraftsföretaget Westinghouse vd gästade oss tidigare, Patrick Fragman. Och då spelade jag upp och översatte såklart då den här delen av intervjun i P1 Morgon där du sa att det kommer inte att byggas någon kärnkraft i Sverige, den kommer att bli för dyr. Och då svarade han på det så här.
A, I wish the Swedish Greens were as progressive and as forward-looking as the Finnish Greens. Because in Finland, the Greens are pro-nuclear. They have recognized that if they really want a clean technology that helps them progress into the future, nuclear is part of that. That's point A. Point B, the cost of energy. If the person you mentioned was reading the International Energy Agency publications, the person would see that there are two sources of producing energy which are the lowest cost. Large hydro and nuclear power plants. Period.
Den här delen av intervjun som handlar om kärnkraft och hur Daniel Heldén ser på kritiken mot vindkraft också som en bärande del i vår framtida energiförsörjning, den kan du höra om du tecknar en prenumeration på Kvartal. Kvartal.se/prenumerera. Det är enkelt, det är bra och det är faktiskt miljövänligt eftersom vi är ett modernt mediehus som enbart verkar digitalt, förutom en gång om året då du som prenumerant faktiskt också får vårt påkostade årsmagasin hem i brevlådan. Kvartal.se/prenumerera.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Nuggets från Felix. Varsågod.
Åh, jättegott. Hur många får man ta?
Lika många som man är gammal.
Jag är 8.
Hur gammal är din mamma?
En hel påse.
Prova våra krispiga nuggets gjorda på couscous. Felix. Alltid lite godare.
Vi var inne lite grann på det, men för att avsluta det här partiet. Det här med kinesiska staten, de är inte bara ägare i markbygden 1, utan det är alltså den enskilt största ägaren av svensk vindkraft idag.
Ja, så äger de, alltså, ja.
Ja.
Ja, visst. Och sen är det kinesiska bolag som äger Volvo och
jo.
En massa annat.
Mm. Vad tycker du om det då?
Ja, men idag är det ju det. Det finns ju ett problem med det, men det var säkerhetspolitiskt och det är ju inte så konstigt att man på nationell nivå drar åt öronen när kinesiska intressen går in i vissa verksamheter. Att kinesiska staten har byggt upp markbyggen, den gör ju inte så mycket, för den är, jag vet inte om den har gått i konkurs nu eller den...
Ja, den är fortfarande, tror jag, i rekonstruktionsfas. Ja. Men har fått förlängt.
Sannolikt så innebär det att den kinesiska staten då kanske tappar det där, men vi har vindkraftverken och det är ju positivt för Sverige.
Men det är stort och framåt som du ser det. Kan Kina vara inne i något så viktigt som Sveriges energiinfrastruktur och äga?
På ett sätt så gör det väl kanske ingenting, för att vindkraften, om vindkraftverken snurrar, så snurrar de ju här oavsett vad kineserna gör för någonting. Det är väl mer problematiskt om de är inne i andra typer av teknologiska system och kan påverka det.
Mm. Jag tänkte de skulle kunna på något sätt få lite hävstång mot oss då i andra frågor. Om de också kan, till exempel, de skulle ju gissningsvis kunna sälja el någon annanstans eller stänga av dem eller vad som helst.
Ja. Alltså, men då är vi ju inne i en situation där det är någon form av handelskrig eller något ganska avancerat system, och de står ju fortfarande här, så att vi kan väl i så fall ta hand om dem.
Över dem bara.
Ja, alltså, nu pratar vi om... Jag har ingen aning om vad jag kan göra.
Helt enkelt, är det bra att Kina in och äger central infrastruktur som till exempel stora delar av vindkraftsparken?
Ja, men jag tycker att det finns ett problem med det. Det tycker jag.
Du, en annan fråga. Den här frågan om jordens uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet är en viktig sak för Miljöpartiet och för miljörörelsen generellt. Och en annan är tillståndet för våra skogar och hav såklart, och att värna biologisk mångfald. Har den här senare frågan om den biologiska mångfalden fått stå tillbaka de senaste åren, skulle du säga, med tanke på hur mycket fokus man har lagt på uppvärmningen och det som brukar kallas klimatfrågan?
Ja, det kanske är så att många kanske har glömt bort effekten av skadan som vi gör på den biologiska mångfalden. Den är ju nu på tapeten på ett bra sätt. Vi har frågan om naturrestaureringslagstiftningen till exempel, som då visserligen just nu är stoppad av EU, men det handlar ju om att se till att få ordning på våran ekosystem så att de fungerar både för klimatfrågan och den biologiska mångfalden, som i förlängningen har att göra med hur de här systemen fungerar. Vi har de krav som finns nu på att skydda 30% av vår markyta, eller med ett enklare skydd, 10% ska vara ett skarpt skydd, och det hänger ihop med att man nu ser att vi måste se till att den biologiska mångfalden och ekosystemen funkar. Den kultur eller det arbetssätt som vi haft sedan egentligen kriget med till exempel skogsbruk som innebär kalhyggen, fattar man ju nu, ställer till det enormt. Vi har stora plantager som är ju monokulturer i princip.
Och virkesåkrar, kan man kalla det.
Och vi ser ju de skador som nu börjar bli. Jag menar, vi har röta på granen, 20% nästan, inte riktigt, men 20% av granen i Sverige är liksom skadad av röta. Vi har granbarkborren och en massa andra saker som händer nu. Vi ser en massa effekter som hänger ihop med klimatförändringarna och också det skogsbruk som vi har, eller hur vi brukar vår natur, därför att det blir för ensartat.
Den här frågan glömts lite. Jag kan bara titta på oss journalister också. Det är inte så att vi ställer ju kanske 10 frågor om klimatuppvärmning och sådär, och ja, knappt en om de där frågorna.
Ja, eller så att när vi har pratat om klimatfrågan så har vi mycket fokuserat på våra industriprocesser, på transporterna, uppvärmning av bostäder och sådant som är ju helt avgörande att få ordning på. Och där har ju varit kanske de lågt hängande frukterna för att få mindre utsläpp. Och nu när vi ska ner till noll så börjar man ju förstå att den här delen också är så otroligt viktig. Det är väl men kanske en utvecklingsprocess i klimatfrågan, att man också fattar att hela den här delen också är viktig.
När man talar om befolkningsökningen, för det pekas ju också ut som någonting som blir en konkurrens när det gäller den biologiska mångfalden och utfiske av hav och sådär. 1930 så fanns det 2 miljarder människor, idag knappt 100 år senare är vi över 8 miljarder, och om ytterligare ungefär 50 år kommer vi att toppa på en bra bit över 10 miljarder människor enligt beräkningar. Är det där ett problem?
Att befolkningen ökar?
Ja.
Nej, alltså vad vi behöver göra generellt är ju se till att vi har processer som gör att vi kan få fram mat och vatten och så vidare till alla dessa människor på ett hållbart sätt. Och där är jag ju förhoppningsfull att vi kommer klara det, så att jag ska säga nej, det är väl inte ett problem. Men det kräver smarta lösningar.
Vet du hur mycket större människans och våra boskaps totala biomassa är jämfört med vilda landlevande däggdjur som älgar, björnar och sådär?
Jag kan inte procentsatserna, men jag har sett bilder på det där grafiskt hur enormt mycket utrymme vi tar.
Ja, det är en otrolig skillnad faktiskt. 50 gånger större om man tar kor och människor och sådär jämfört med... inte det, alltså man tänker att det handlar ju också om utsläpp per capita och så när vi pratar, om vi bara pratar klimatfrågan. Borde inte hur många människor vi är på jorden då också vara en faktor? Ju fler vi blir, desto svårare att nå Parismålen.
Nej, alltså, vad är vi idag i Sverige? 10 miljoner, 10,5? Vi släpper ju ut enormt mycket, mycket mer koldioxid än de som bor i Afrika till exempel. Så det handlar ju mycket om hur vi lever och hur vi gör det här. Som mera speglar klimatutsläppen än antalet människor. Alltså det går som människa att leva på ett klimathållbart sätt, om man får uttrycka sig så. Men det kräver ett arbete. Och i våra länder så är vi ju inte där. Vi är ju på god väg att hitta lösningar för vi ska klara det nationellt. Sen har vi ju konsumtionsfrågan som är problematisk. Och vi måste ju arbeta med mycket mer cirkulära system så att vi inte varken äter upp alla resurser som finns på jorden eller släpper ut koldioxid. Så, och det tror jag att vi kan klara. Men det krävs ju också handlingskraft från politiskt håll, vilket vi, ja, men i Sverige till exempel, jag skulle säga saknar.
Skövlingen av Amazonas och utfiskningen av haven och sådär, det måste väl ändå i någon mening ha en koppling till hur många vi är?
Jag skulle säga så här att vi använder resurserna på fel sätt. Mycket av det som man pumpar upp ur haven, det går ju görs till djurfoder för att skapa köttprodukter. Och det är samma sak med Amazonas. Mycket av Amazonas mark går åt till boskapsuppfödning, men man producerar mat till boskapen och så vidare. Vi liksom tar steget över ett annat djur för att föda oss, och där finns det mycket förändringar att göra.
Det är framförallt där man ska så att säga jobba.
Ja, men jag tror att
ekvationen ihop.
Ja, alltså vi måste ju fundera över hur vi kan göra det här på ett mycket smartare sätt. Det är ju vad vi konsumerar har mycket större betydelse än hur många vi är som konsumerar.
Vi ska lyssna på Alistair Curry som är talesperson för den brittiska miljöorganisationen Population Matters. De kämpar för en ökad medvetande grad om att, som de menar, att jorden är överbefolkad, att vi är för många. Och i kvartalspodd Djupet tidigare så sa han så här.
There is an awful lot of concentration in the environmental movement on, if you like, bad actors. So your fossil fuel companies, your governments, and these people are bad actors. They are responsible for many of the issues we face. And also, there's an emphasis on the impact of richer countries. There's an emphasis on, as I say, these bad actors. And the population narrative, if you like, has some tensions. With all of that, I think there is a sense amongst some environmental organizations is that it is a toxic issue. So why talk about it? It invites trouble. If you bring up this issue, then people are going to get angry about you talking about it.
Ja, det var Alistair Curry på brittiska Population Matters. Alistair påstår att den här frågan den har blivit toxisk, och han menar ju att den har blivit det på grund av en ganska solkig historia, får man säga. Han påminner om Kinas ettbarnspolitik, tvångssteriliseringar av kvinnor i fattiga länder etc. etc. Som har gjort att det är svårt att närma sig den här frågan. Men har han en poäng att det här, den här frågan är svår att prata om i miljörörelsen?
Ja, men om man... De som... Jag vet inte, ser man det som ett problem... Jag ser inte befolkningsfrågan som ett problem på det sättet.
Du känner inte igen det som han menar?
Nej, det gör jag inte. Utan jag tror att vad vi behöver göra är att på ett smartare sätt använda våra resurser som finns. Och det kan vi göra trots att befolkningen ökar. Jag kan inte se det riktigt, det problemet.
Men är det inte så att mycket av det vi pratar om är utsläpp per capita, och nu är det ju sant att i den rika industrialiserade delen så är de mycket, mycket högre. Men generellt över alla samhällen på jorden så vore det väl bättre om vi var färre?
Nej, jag kan inte säga att det skulle vara bättre om vi var färre. Jag tycker att det bästa är att vi ser till att de som finns lever i samklang med vad vi har för tillgångar i världen. Och vi har ju en kreativitet som vi kan använda på rätt sätt för att utveckla tekniker och så vidare, så att vi kan hålla det på en bra planhalva. Dilemmat som vi har och som vi har levt med under typ 100 år, det är väl att vi har haft fossila bränslen som varit så fruktansvärt billiga så att vi inte behövt vara tillräckligt kreativa.
Mm. De sista minuterna tänkte jag ägna lite åt att höra, du ska få helt enkelt beskriva vad du ser framåt. Vi pratar ju mycket när vi pratar miljö om katastrofscenarion, risker och hur det kan se ut om vi inte lyckas lösa det här. Men givet att utvecklingen går åt rätt håll, så att säga, utifrån din politik, Fit for 55, det visar sig, det når man, utsläppsmålen netto noll 2045, inga problem, etc. Om du skulle försöka dig på att beskriva vart du vill se att samhället är någonstans där framme 2040-50, det är långt fram vet jag. Men vad ser du framför dig då, om vi pratar om energi, konsumtion, levnadsmönster?
Ja, för det första så ser jag framför mig ett samhälle där vi har förnybara energikällor. Men det vi vet idag så är det ju framförallt, det är solkraften kommer ju expandera fantastiskt.
Även
i Sverige, ja. Men idag, om du går tillbaka 20 år tiden, så pratar man om att man kunde inte sätta solpaneler i Sverige. Och idag sätts de överallt. Man sätter dem på alla kanter och håll på husen därför att de är så effektiva idag. Så det händer någonting där som är ju fantastiskt. Jag ser ju framför mig när vi är där att vi har lyckats avveckla det fossila samhället. Vi har ett rent energisystem. Elsystem, värme, alltså värme också behöver inte vara el, att vi kan lösa de möjligheterna, det finns ju så fantastiskt också intressant, bra lösningar. Och att vi, när vi transporterar oss, att det liksom hänger ihop. Vi har ett, nationellt om vi ska prata det, vi har ett järnvägssystem som gör att man kan åka runt i landet på ett smidigt sätt. Vi lever en bra liv. Vi klarar försörjningen av mat, bostäder. Det som vi vill ha är ju en bra tillvaro där, jag vill säga, folk lever i harmoni, men vi kommer väl alltid att bråka med varandra på olika sätt.
Gissningsvis. Ja.
Så vi behöver ett politiskt system där vi kan köra våra olika konflikter. Men vi har en industri som också är ren och som är cirkulär. Vi ägnar oss inte åt att producera saker och ting som håller ett halvår eller sen slängs iväg, utan att vi tar tillbaka det och skapar nya saker av det.
Kommer det här med reparation av saker, när jag sitter på ålderdomshemmet och någonting går sönder, kommer jag lämna in och reparera det, eller kommer det fortfarande vara så att man åker till elskroten?
Nej, men det är väl en del av det cirkulära systemet att man kommer att reparera. Den utvecklingen ser vi ju nu också. Och framförallt så hela den diskussionen om att inte skapa varor som har kort livslängd, utan håller längre och också är mer lämpade för att underhålla och ta hand om. Det kommer vara en nödvändighet som jag ser det.
Kommer man att lösa problemen med utfiskningen av haven?
Ja, det kommer de att göra. Jag menar, vi driver ju hårt. Östersjön är ju fruktansvärt utsatt. Vi har ju slagit sönder torskbeståndet. Liksom, nu håller man på och slår ut sill och strömmingen. Det handlar ju om att bromsa upp. Vi får inte hålla på det här sättet. Och vi kommer ju fortsätta. Det kommer ju finnas fisk. Förhoppningsvis så kan de till slut återhämta sig. På vissa ställen kanske de inte gör det. Vi kommer ju ha ett varmare klimat. Vi kommer inte komma ifrån att det kommer bli varmare. på grund av att de utsläpp vi redan har, så det kommer ju bli förändringar i ekosystemen. Allting kanske inte ser likadant ut. Men det är klart att om vi gör det på ett hållbart sätt, så kommer vi ha tillgång till mat i form av fisk till exempel. Det tror jag inte är något problem. Men då måste vi ta de besluten nu. Det är ju nu som vi står liksom till gränsen att slå ut en massa sådana här ekosystem. Och gör vi det, då riskerar det att inte vara någon återvändo. Så att vi har ju en chans nu.
Kommer vi i någon mening, om vi gör det här, att vara så att säga lite fattigare? Alltså kanske leva lite sämre än idag. Och då tänker jag på resa lite mindre. Kanske inte äta lika mycket goda biffar. Och köpa nya kläder varje fredag och sådär. Om det nu är ett gott
ja,
liv.
Om det, frågan är om det är ett gott liv, om du köper en...
Har vi lite lägre köpkraft? Om man uttrycker det på något sånt sätt. Eller förstår du vad jag menar?
Ja,
man brukar prata om att omställningen ska inte kosta någonting, men kommer den ändå i någon mening lite grann att göra att vi kanske får jobba lite hårdare på något sätt?
Nej, jag tror snarare tvärtom. Vi har ju en annan otrolig utveckling i AI-tekniken som håller ju på att ställa om det mesta. Fast vi inte riktigt fattar vad vi är inne i för någonting. Där det finns massor med yrkeskategorier som kommer försvinna. Vi ser på miljöområdet hur man med AI kan effektivisera saker och ting och på ett helt annat sätt bygga upp strukturer som vi inte riktigt fattar idag. Men inom sjukvården så händer det ju liksom, till exempel det här att idag kan AI läsa av ett EKG och få fram massor med saker om hur den här personen mår, som en läkare aldrig kunde se, kunde inte ens avgöra om det var en hjärtinfarkt eller inte. Det där applicerat på massor med områden kommer göra att vi sannolikt kommer kunna leva ett ännu bättre liv framåt, men ett cirkulärt system där vi inte konsumerar sönder världen.
Mm. Är du optimist då? Tror du i själ och hjärta att trots alla utmaningar och problem och så just nu, att där mycket tyder på att det är där vi kommer att landa?
Ja, om det är så att vi som är politiker tar ansvar och fattar rätt beslut nu. Gör vi inte det, då kommer det att gå fel. Och det är väl det som är liksom drivkraften att vara miljöpartist, att se att möjligheterna finns att få ett gott liv, att inte hamna i det här läget där vi skadar det som vi lever på. Gör vi det, då kan det gå riktigt illa. Men jag är ju optimist och jag skulle ju inte sitta här som språkare för Miljöpartiet om jag inte trodde att jag hade möjlighet att vara med i den här omställningen av samhället.
Så chansen finns?
Absolut. Rösta på oss.
Daniel Heldén, tack så mycket för att du var med i fredagsintervjun.
Tack.
Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar, helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.